Hej och välkomna till Juridisk Publikations podcast. I dagens avsnitt träffar vi Elisabeth Fura, tidigare domare i Europadomstolen, chefsjustitieombudsman och ordförande för Advokatsamfundet med mera. Förutom hennes spännande och mycket omfattande karriär så handlar dagens avsnitt om korruptionsutredningen mot Azerbaijan i Europarådet från 2018, i vilken Elisabeth var en av de tre oberoende utredarna. Ett stort tack till vår sponsor Vinge som lånade ut sina lokaler till oss för inspelningen. Vi som har gjort dagens avsnitt är jag, Tora Ljungberg, och Karin Retzén, båda redaktörer i Uppsala-redaktionen.
Vi tänkte att du skulle kunna få börja med att bara berätta lite om din bakgrund och vad du har gjort tidigare i livet.
Jag har ju då faktiskt börjat på Vinge, men innan det så läste jag juridik i Stockholm. Och det var på något sätt ett icke-val, därför att jag gick i skola, jag är född i Stockholm eller utanför Stockholm, jag gick i skola här, jag gick i musikklasserna. Höll på mycket med musik och skapande dramatik och sånt där, så det ville jag gärna fortsätta med. Men mina föräldrar var kloka nog att säga att det är nog bra att du sysslar med musik, det stöttar vi. Men du ska nog ha en riktig utbildning också som du kan försörja dig på. Det är speciellt viktigt eftersom du är flicka. Så lite motvilligt då så insåg jag det, och efter ett år i Paris då jag pluggade på Sorbonne och läste litteratur, och sen kom på att det var väl ungefär när pengarna tog slut, och så började jag fundera på vad kan jag göra med det här, vad kan det leda till för yrken. Då insåg jag att då skulle jag nog bli lärare om jag fortsatte på den banan, och det tyckte jag inte verkade så spännande. Så jag åkte tillbaka till Stockholm, och då så var juridik och journalistik, tänkte jag på också. Jag var intresserad av samhällsfrågor. Men så blev det juridik, och på den tiden, då förstår ni hur gammal jag är, då var det ju liksom inga inträdeskrav. Inträdeskraven, det var väl för de som skulle läsa medicin och bli civilingenjör och så. Men skulle man läsa något samhällsvetenskapligt eller humaniora, då gällde det att ha ett visst betyg, alltså övermedel i svenska och matte. Och det hade jag, så att det gick ju bra. Så jag skrev in mig då på fakulteten här i Stockholm. Och det var massor med andra som gjorde också. Och jag minns att vi hade en introduktionsföreläsning med Lennart Wallén, fastighetsrätt, det var ju hans specialitet. Och han tittade ut över församlingen, och vi var säkert 300 personer i den här introduktionsföreläsningen ute i Frescati. Och så sa han, vad gör ni här? Ni kom väl inte in på Handels? Och det var sant för många av oss. Så det var inte så välkomnande precis. Men första terminen tyckte jag var ganska spännande. Men sen då när tentaperioderna började och man skulle tenta av liksom en hel termins studier, så var det ju ganska tufft. Men jag har ju förstått när jag har pratat med yngre personer att betygssatsen är ju mycket, mycket värre nu. Det var ju en andefläkt då, så att säga. Och det var kul människor som var på juridikum, tyckte jag. Det var många som hade andra intressen också, som kanske egentligen ville dansa eller sjunga eller göra något annat. Så att efter studierna då, eller under studierna, så hade jag inte något särskilt fokus på vad jag ville göra sen. Utan det var ganska naturligt då att man ville sitta ting efteråt. Och jag hade turen då att ha betyg nog, så att säga, från studierna, så att jag kunde sitta ting i Stockholm. Jag satt inte i Stockholms tingsrätt utan Sollentuna, Färentuna som det då hette. Och det var den som låg vid Hagaterminalen, nu har ju den flyttat ut.
Till
Attunda. Precis. Attunda tingsrätt heter det nu. Och det var ju jättekul att sitta ting. Och allting var intressant på något vis. Det man höll på med just då, det var spännande. Man eller på att räkna ut skatt på bouppteckningar och sånt där, det är ju borta nu. Men sitta och protokollföra förhandlingar och även vara ordförande på förhandling, enklare mål då. Men fortfarande egentligen ingen fokus så där på vad jag skulle göra sen, utan då fanns det också så här nästan automatik i att man, ja, tyckte man att det hade gått hyfsat bra, då sökte man till överrätt då, hovrätt eller kammarrätt. Men och jag hade väl börjat att plocka i ordning papperna så att säga för det. Men så såg jag en annons då i tidningen, för på den tiden man läste papperstidningar. Och då var det en annons, en byrå som hette Adolf Öhmans advokatbyrå som sökte biträdande jurist. Och det som fångade min uppmärksamhet då, det var att det stod att någonting om att om man var språkkunnig så skulle det premieras eller något sånt där, att man skulle ha företräde. Och jag tyckte att jag var hyfsat begåvad på språk och tänkte att jag kan ju lite franska också, så att det kanske kan vara bra. Och dessutom så hade vi ju då den lilla yrkesvägledning som vi hade fått under skoltiden. Där hade man ju sagt att liksom, det är nyttigt att gå på anställningsintervju, det är en sak man lär sig, så att ta alla chanser ni får. Så jag skrev och sa att jag gärna ville söka den där platsen och blev kallad till intervju. Kommer dit, Norrmalmstorg. Adolf Öhmans advokatbyrå var en av de byråer som sen blev Vinge. Men det visste ju ingen då, allra minst jag. Och jag hade ingen aning om vad de sysslade med. Och det är också, det låter så fantastiskt när jag berättar det. Det låter som en skröna, men så var det. Jag hade inte tagit reda på det. Och när vi sitter vid intervjun, jag tyckte det gick bra. Det var två eller tre delägare. Två tror jag. Men förstås som intervjuade mig. Och sen så mot slutet av intervjun så säger en av dem till mig: vad roligt Elisabeth att du är intresserad av insolvensrätt. Hur kommer det sig? Och jag måste ha sett ut som ett levande frågetecken. För jag var tvungen att säga som det var, att jag vet inte vad insolvensrätt betyder. Jag hade liksom aldrig sett ordet. Såg jag att det låg en bok här nere om insolvensrätt. Men ja, då sa han, det är konkurser, vet du. Det är det där som står efter processrättsreglerna i lagboken. Och då ramlar det ner ett mynt i mitt huvud. Därför att en av somrarna under min studietid så hade jag faktiskt jobbat som sommarnotarie på Stockholms tingsrätt, avdelning 6 som det hette då, och de sysslade bara med konkurser. Och där hade ju då jag sett alla de här förordnandena av konkursförvaltare, och där var Adolf Öhmans advokatbyrå nästan, de hade nästan monopol. För de hade 5-6 stycken personer som hade erfarenhet och kompetens och som blev förordnade som konkursförvaltare. Så då tänkte jag, ja, nu har det väl, det här har väl ändå, den här intervjun tar ju slut. Men det var ju nyttigt att vara här. Och sen var det också en fråga som ställdes, och det var ju betydligt värre att hantera. Jag var då, hade hunnit bilda familj och hade en son som var 1 år ungefär. Kanske något mer. Och då så säger de att, ja, vi ser att du har familj. Hur många barn hade du tänkt att sätta till världen? Och det var ju en sån här fråga som jag inte var beredd på, såklart. Och jag blev ganska störd av den och tänkte att okej, nu är det kört ändå. Så då så sa jag att det vet inte jag, och det för övrigt så tycker inte jag att ni har med det att göra. Och sen vet jag att jag också drog till med någonting, att ni ska veta att jag har en katolsk uppfostran, så det kan ju dra iväg eller någonting sånt där.
Det är bra att markera. Det kan bli 20.
Ja, just det. Så att, sen gick jag därifrån och gick hem och sa till min man att det där blir nog ingenting. Men så ringde de, och jag vet inte om de hade, de hade nog tagit till sig, de hade nog sett att jag blev ledsen. Så att de ringde, och så, då var det den enda kvinnliga biträdande juristen, Cecilia Erikssons senare Sissel Backe som ringde och sa att vi vill jättegärna träffa dig igen, och ja, så fick jag jobbet då. Och det har jag ju aldrig ångrat. Det blev mycket konkursförvaltning i början som biträdande jurist då. Och det är en väldigt bra skola, det kan jag säga till era lyssnare. Mm. Därför att man blir ju på något vis en företagsledare i många fall och får fatta många beslut på dåliga underlag. Så man lär sig liksom att farten betyder någonting, och att, att inte göra någonting, det är också ett beslut. Mm. Och det är ju inte man var ju inte riktigt beredd eller preparerad för det genom utbildning eller tingsmeritering, men det får man lära sig. Och efter några år då på Adolf Öhmans advokatbyrå så började delägarna där prata om att man skulle gå ihop. En räcka byråer då skulle bilda en storbyrå som det hette. Och det gjordes också, och i Stockholm så var det två byråer, det var Dahlins och Öhmans. På andra håll i Sverige och utomlands så var det liksom en byrå, ett kontor. Men i Stockholm så blev det ju rent fysiskt då en sammanslagning. Och då kom ju de här frågorna upp, de här cykelställsfrågorna, som att ja, på Öhmans så fikar vi klockan 10, men på Dahlins där fikar man 11. Och hur, ja. Och kopior, det här låter som 1800-tal, liksom, att vi hade gulkopior och blåkopior. Gula kopior, det sorterades in i en perm och som var gemensam så att säga för hela byrån, och sen så blåkopior låg i akten. Och från Dahlins då hade man andra färger, liksom, vilka skulle det vara? Det är viktiga frågor, men sånt som verkligen kan kasta grus i maskineriet. Så det var ju också en sak som man lärde sig att hantera och förstå, att ja, det kan ju vara viktigt för den som sysslar med det och håller reda på de här akterna. Så att det var också en nyttig lärdom.
Det låter som att det löste sig också.
Ja, det löste sig.
Ja,
så att det,
du stannade ju också på Vinge.
Jättelänge.
Ja,
jättelänge. Ända till 2003 skulle det bli. Och jag kommer ihåg, måste bara ta lite kaffe här så att jag kommer ihåg vid något tillfälle som vi hade någon firmafest, och då hade jag hunnit bli delägare och satt bredvid någon som var en yngre person då, en biträdande jurist som just hade bestämt sig för att han skulle lämna oss, och jag kommer inte ihåg var han skulle gå någonstans, men jag kommer ihåg att jag sa det någonting i stil med att ja, det kanske inte att det var dags för honom, men ja, han hade varit ett antal år hos oss och ville pröva på någonting annat. Jag tror han skulle bli bolagsjurist. Och för man ska ju inte stanna för länge eller något sånt där, så ja, det är en bra scen. Då vände han sig om till mig och säger, ska du säga?
Den gamla räven.
Ja, just det. Just det. Nej, och det var ju också en utveckling som jag inte riktigt hade förutsett. Jag hade hunnit, jag var precis 50 eller skulle fylla 50, och jag hade varit engagerad i advokatsamfundet, och det var också tack vare en av mina mentorer på Vinge kan man säga, Björn Edgren, som var delägare och som var aktiv då i advokatsamfundets Stockholmsavdelnings styrelse. Och när det var någon, jag tror att det var ett möte, årsmöte eller någonting sånt där, så frågade han mig om inte jag skulle hänga med där. För han sa, det är bara seniora personer där, så att, och det brukar vara så lite folk, och så kan du inte hänga med. Och då gjorde jag det. Och så, det var liksom början på mitt engagemang, först i Stockholmsavdelningen och sen så i huvudstyrelsen då. Så att det ledde ju så småningom till att jag var i huvudstyrelsen, sen så blev jag ordförande för advokatsamfundet, den hittills enda kvinnan på den posten. Jag brukar skämta ibland och säga att de tyckte väl att nu har vi haft en kvinna och vi såg ju hur det gick, så nu räcker det med det experimentet liksom. Men så att när jag en eftermiddag blev uppringd, och jag satt i bilen, kommer jag ihåg. Jag blev uppringd av någon person som berättade att han var ambassadör på, eller att han jobbar på UD, och han sa sitt namn. Jag kände igen namnet och tänkte, min första tanke det var, vem är det av mina, av våra biträdande jurister som har sökt till UD? För man lämnar ju referenser och jag tänkte att det är någon som har, som inte har frågat mig, men som har lämnat mitt namn som referens. För han började prata om Europadomstolen och att Elisabeth Palm som är vår domare där nu, hon har bestämt sig för att åka hem och tänkte, vem kan det vara? Och så frågade han om jag möjligen skulle vara intresserad och jag blev jättepaff och så fortsatte han med att säga att jo, men du, och du vet ju säkert, men jag säger det i alla fall ifall du inte har koll på de detaljerna, att det är inte så, det är inte så enkelt som att utse ett justitieråd, det här är många år sedan som du vet, utan det är en flerstegsraket. Först måste man nominera och man måste nominera 3 kandidater till den här posten och sen så blir det intervju och sen så är det Europarådets parlamentariska församling som väljer den här domaren. Ja, så jag, och det gick väl så att säga rätt igenom huvudet, för jag hade ingen, jag chockade i fel ord, men väldigt förvånad. Och, men efter, så jag frågade också, hur länge får jag fundera på det här? Ja, vi har lite bråttom. Alltså, de ligger på nu här därför att vi har varit lite senare i den här processen. Och, så att om du kan ge besked efter helgen vore det bra. Det här var en torsdag eller en fredag då. Okej, så då funderade jag på det och så tyckte jag att den här chansen, alltså det finns ju vissa chanser man får, vissa frågor som man inte får säga nej till. Jag tänkte att går åt skogen så, ja, så förhoppningsvis så skulle jag vara välkommen tillbaka. Men sen var det ju liksom nästa fråga som inte var så enkel för mig att hantera, det var ju hur, jag måste ju prata med mina partners här på Vinge. Och hur gör man med klienterna? När ska man informera dem? Därför att själva processen i Sverige blev ju, den är ju väldigt öppen, tack och lov. Så att det är ju regeringen som fattar beslutet att nominera kandidaterna, 3 stycken då. Så då den som eventuellt skulle vara intresserad kunde ju få höra det eller se det så att säga. För det var ju ett offentligt beslut. Så att ja, det fick jag ju ta tag i då, att informera, och mina partners här, de var ju väldigt förvånade och
de måste ha varit stolta.
Jo, det var de ju också, och tyckte wow, att och hur har de hittat dig liksom, har de, för det tidigare domare, det finns ju inte så många, men det tidigare domare har varit, som jag brukar säga, riktiga domare, alltså som min företrädare då hade ju varit i kammarrätten i Göteborg, och att de kom på då att de skulle testa med en advokat, det var väl lite offensivt så. Nej, så att det var ju en spännande process och fylla i en ansökan då enligt ett visst format, och det är ju bra att man liksom inte skickar in i fria fantasier, utan man fick tala om exakt, ja, vad man hade gjort naturligtvis, examen och språkkunskaper inte minst, därför att Europadomstolen arbetar ju både på engelska och franska, och kravet som det formulerades då i alla fall, jag tror att man har modifierat det något, men det var ju att man skulle vara operativ, alltså på båda språken. Inte så att man måste kunna skriva båda språken liksom obehindrat, men man måste kunna läsa. Så att ett språk måste man ju kunna uttrycka sig på. Då, så att,
Men kan du franska?
Ja, det kan jag.
Är det från Sorbonne-dagarna?
Ja, just det. Nej, men ja, och så från skolan faktiskt. Jag hade duktiga fransklärare och tyckte det var kul. Och sen så, som sagt, 1 år i Paris, det hjälpte ju till. Så att, jo, jag kan franska.
Uppfyllde kraven.
Just det. Och sen hade jag jobbat också på Vinges Paris-kontor faktiskt, glömde jag säga. Vinge hade ett Paris-kontor, det finns inte längre, men det fanns ju då, ett tag fanns det ju kontor i både Paris och Bryssel och London. Och så hade man någon liten släng i, ja just det, Hongkong och
Shanghai.
Ja, och i alltså Ryssland, Moskva tror jag. Men som sagt, jag var drygt 2 år i Paris. Så, att, så då lärde jag mig hyfsat bra det här legala språket. Och sen så ska man ju inte överdriva, tycker jag. Och det är väl ett medskick jag kan ge också, som om någon funderar på en, på söka jobb internationellt, att det är klart att det är bra att kunna språken, och ju mer man kan behärskar verktygen, desto mer tid kan man ägna åt juridiken då, som i mitt fall. Men det är ju inte oöverstigligt, alltså, även om man inte tycker att man är någon stjärna på franska eller engelska, så finns det finns alltid de som har det tuffare, så att säga, bland kollegorna, som har mer uppförsbacke vad gäller det. Och sen så hade vi ju i Europadomstolen, finns ju liksom en fantastisk kader av jurister och administratörer som ju hjälper till, och det finns språkgranskare och det finns tolkar och det finns språklärare, så att men det är klart, det tar ju energi att uttrycka sig på ett annat språk, och det var ju någonting som slog mig, inte minst när jag kom tillbaka sen. Efter 9 år stannade jag i Europadomstolen, och när jag kom tillbaka till Sverige då för att bli vald också till att bli chefsjustitieombudsman, att jag då, jag tyckte att jag hade så otroligt mycket mer tid, och att det var så lätt, därför allting, det mesta jag skrev eller som jag skrev under var ju på svenska, och av förklarliga skäl. Och tidigare så hade jag inte riktigt förstått hur mycket av min energi som hade gått åt till språkbehandlingarna, alltså att uttrycka sig på ett annat språk. Men annars fanns det ju många paralleller mellan, tyckte jag, domaruppdraget och JO-uppdraget. Så att det föddes in till, eller det matade på varandra, så att säga.
För jag tänker, vi kommer komma in lite mer på det senare när vi diskuterar din rapport i relation sen till ditt uppdrag som chefs-JO.
Exakt, för du var ju med i en utredning om korruption som egentligen mot Azerbaijan, som eller är medlemsland i Europarådet. Och det kommer vi att prata om lite senare. Men jag tänkte att vi kanske ska gå in lite på den kunskapsbank som du numera är då, om Europarådet, EKMR och Europadomstolen. Och först och främst bara, om du skulle kunna berätta lite om EKMR och dess ställning i Europa idag.
Jo, alltså den europeiska konventionen för mänskliga rättigheter, eller EKMR, är ju numera lag i Sverige, och det har ju varit det ganska länge. Så att man kommer liksom inte undan den. Men vi har ju andra lagar som delvis täcker samma sak, till exempel våra grundlagar. Och Europarådet är ju en mycket bredare och större sammanslutning än vad EU är. Och det är inte så lätt att hålla isär de här, inte minst därför att Europakonventionens och Europadomstolens jurisprudens har ju blivit en del av EU-rätten. Nu blir det väldigt tekniskt här, hör jag. Men det betyder att det liksom inte är 2 separata enheter som går sina skilda vägar, utan de överlappar och influerar varandra. Men som sagt, Europarådet är en mycket bredare sammanslutning, 47 länder, och med olika språk, olika rättssystem och olika kulturer. Och varje land nominerar ju en domare till Europadomstolen. Men som svensk domare i Europadomstolen så representerar man ju inte Sverige, utan man är ju där i sin egen rätt, så att säga, och ska använda sitt bästa förstånd till att fatta så kloka beslut som möjligt, baserade på konventionen och på Europadomstolens praxis. Och praxis blir ju mer och mer viktig ju längre tiden går, därför att Europakonventionen är ju ganska konstant, alltså själva konventionen, den är ju vad den är, och det är ju inte så många paragrafer. Sen har det kommit tilläggsprotokoll, men praxis är ju avgörande, och man brukar ju prata om att det finns en doktrin som man kallar för the living instrument, alltså att Europakonventionen ska utvecklas med i tidsandan, så att säga. Mm. Så att sådana saker som man inte ens hade på agendan när man skrev Europakonventionen, de måste ju också kunna tolkas utifrån Europakonventionen. Och jag kan bara nämna en sån sak som artificiell insemination eller dödshjälp, sådana frågor. Slår man på de orden så hittar man ju ingenting i konventionen, men däremot i praxis. Så att man måste tolka konventionen och tilläggsprotokollen som levande dokument. Och det här är ju inte okontroversiellt, för att man kan ju... jag menar, det vore ju inte intellektuellt ohederligt att säga att... men vadå? Det står inte i konventionen, alltså tycker vi inte att man ska använda det instrumentet när man tolkar... när man ska diskutera villkorlig frigivning eller... vad vi nu ska ta till. Så att där finns det en spänning, och jag upplevde också många gånger under överläggningar i domstolen att man kom ifrån olika system, ifrån olika utbildningar och ifrån olika håll, och förutom de rent semantiska problemen som ibland fanns, så kunde man tro ibland att man pratade om samma sak. Men man hade helt olika bilder i huvudet. Och det där är ju, det gör att man blir väldigt ödmjuk. Man kan ju tycka att man kommer ifrån Sverige som är ett modernt land och jämställdhet och social rättvisa och så vidare. Så vi ska lära andra, de kan inte lära oss någonting. Men om jag någonsin hade haft den idén så hade jag fått revidera den. Därför att det finns... problemen ser förvånansvärt likadana ut i olika länder och kulturer, men lösningarna olika. Och det finns liksom ingen som kan säga att den här lösningen är bättre än en annan, utan man får ha ett öppet sinne när man tittar på de här frågorna. Men det var ju någonting som jag lärde mig. En annan sak som jag lärde mig ganska snabbt i Europadomstolen, det var ju historiens betydelse. Jag menar, vi tre här runt bordet har ju en enorm fördel av att komma och ha vuxit upp i ett land som inte har upplevt krig på flera hundra år. Mm. Och det är ju en förmån som inte så många andra har, och många av mina kollegor hade ju mycket närmare minnen av konflikter och krig, och att det påverkar ett rättssystem och vilka lagregler man har och vilken inställning man har till makten och till lagstiftarna, till exempel. Det är ju också någonting som är svårt att sätta sig in i teoretiskt, men när man väl är där så... Jag vet att jag sa till någon kollega vid något tillfälle att jag önskar att jag hade att jag hade läst mer historia och att jag hade varit mera kanske vaken på att lära mig hur de olika konstitutionella systemen ser ut och varför. Mm. Varför ser våra grundlagar ut som de gör, och varför ser Frankrikes lagar ut som de gör? Så i mitt nästa liv så ska jag nog göra det.
Bra. Ja, men det är ju väldigt spännande om man till exempel tar något som tvångsmedel, till exempel, där vi i Sverige har en väldigt liberal inställning, och sen så man tar länder som Ukraina som har sett ett missbruk av makt och där staten har kunnat använda tvångsmedel som mot enskilda, och där de därför har en större rädsla för ökade tvångsmedel. Mm. Vi har ju inte samma rädsla i Sverige, men det är ju viktigt att lära sig av varandras erfarenheter.
Ja, och framförallt att vara på sin vakt och säga att det är väl bra med ökade möjligheter för polisen att utreda brott eller genom kameraövervakning eller buggning eller vad det nu kan vara. Jättebra när så länge polisen är snäll och följer lagen. Men hamnar du i ett läge där polisen inte är lojal med lagstiftaren, då kan det vara för sent att backa. Och det tror jag, återigen, vi har ju haft en sån lång period av fred och frihet, så att vi har inte behövt tänka i de banorna. Men jag tror att att det är bra som vi ser nu. En del försöker ju att säga att det kan vara bra att se över grundlagarna nu när allting, det mesta är frid och fröjd, och inte vänta tills det är kris. Och en kris, det behöver ju inte vara ett krig, det kan ju vara någonting annat, en parlamentarisk kris eller någonting sånt. Så att visst är det så. Så att det var en viktig lärdom.
Ja, alltså, jag tror att jag med många ser på EKMR och Europadomstolen som kanske en av de mest effektiva skydden enskilda har gentemot stater. Och just att det inom Europa är att alla som vistas på inom medlemsländernas territorium har rätt att åberopa konventionen. Sen kan man ju också se att det finns ju till exempel då, vi pratar ju om skillnad mellan länder, och Sverige är ju ett land som hela tiden toppar alla listor på hur bra man mår eller hur liksom välbestående vi är, men också hur lite korruption vi har till exempel då. Jag tror att Transparency International rankade Sverige som det tredje minst korrupta landet inom Europa, men samtidigt och att vår korruption är on the rise, så att säga. Det ökar och att det är liksom negativa siffror. Har du fått någon förändrad bild på hur Sverige ser ut?
Ja, nej, men jag tror också att när man talar om korruption så kanske man tänker på i första hand på penningtvätt och att man mutar en domare för att få rätt beslut eller att man betalar sig för i kön till doktorn eller köper en plats på universitetet eller så. Men det finns ju annan typ av korruption också. Det här med vänskapskorruption och att man tycker, varför ska man gå ut och annonsera en tjänst om man nu vet att min kompis dotter har ju precis den här profilen som vi söker. Då sätter vi kanske upp en lapp i trappuppgången och så talar vi om för henne att hon ska söka. Det är ju också korruption. Ofta när man talar om korruption så har man liksom olika bilder, plus att man då säger att korruption är ett brott utan offer. Och det är ju inte riktigt sant. Därför egentligen så borde man säga att det är ett brott där vi alla är offer. Därför att det äter ju upp, eller riskerar att äta upp förtroendet för staten och för institutionerna. Och någon som vet verkligen vad det handlar om var en person som jag träffade under min tid som JO, nämligen Tuuli Madonsela heter hon. Hon var då motsvarande, alltså JO i Sydafrika. Det heter Public Protector där. Och med det samma funktion i stort sett. Och hon var ju den som avslöjade Zuma-gate, alltså att han hade använt en massa skattemedel för att förbättra sin privata egendom, bygga swimmingpooler och tennisbanor eller vad det nu var för någonting. Och hon blev ju alltså otroligt kritiserad och hotad för de här avslöjandena. Man påstod att hon hade gått utanför sitt mandat som ombudsman. Man påstod att hon var köpt av CIA. Man påstod alla möjliga saker. Och alltså det mod som krävdes av henne för att stå fast vid sina påståenden. Hon fick ju rätt, man gjorde ju utredningar också sen. Men det är helt fantastiskt, och jag vet att jag har hört henne säga flera gånger just det här att korruption är ett väldigt allvarligt brott, just därför att vi alla är offer. Det tar bort en väldigt fundamental sak i våra samhällen, nämligen att vi alla ska behandlas lika. Är du korrupt eller är du, så att säga, låter du dig korrumperas, då kommer du inte behandla alla lika. Så därför är vi alla offer. För det tar bort förtroendet för institutionerna, och då kan det ju gå rätt fort ut för att man tycker att var och en för sig själv, så att säga. Mm. Och jag bryr mig inte om grannen får vård när han behöver, bara mina barn får det. Så att det är ju allvarligt, och jag tror att vi håller på, det låter också som en plattityd att säga att vi håller på att förlora vår oskuld, så att säga, om vi tittar på den svenska kontexten. Men vi har tyckt, och vi har rankats högt i de här rankningarna, att vi är väldigt, det är ett öppet samhälle, och det är väldigt lite korruption. Men jag tror att man ska vara uppmärksam på att det ökar, och att det kan ta sig olika uttryck. Att det inte alltid är liksom pengar i kuvert eller väldigt, så att säga, påtagligt på det viset, utan det kan vara vänskapskorruption. Vi såg ju i Göteborg till exempel att det var väldigt mycket att våra kompisar och vi gör så här, det här är Göteborgs andan. Och
tänk på Göta hovrätt, eller?
Men jag tänker på, det var väl också i kommunala sammanhang där, att de som bestämde i kommunen, de tyckte att de inte behövde följa de här upphandlingsreglerna och så, för de visste ju liksom vilka som var bäst och sådär. Så att
men är det inte lite, eller i Sverige så är vi ju stolta över att vi är så, att det är ett så tryggt land och att det är så lite korruption.
Det är också någonting som man diskuterar väldigt mycket i skolan, om att Sverige är ett otroligt okorrupt land.
Och när det är korruption så upplever jag att det ofta är, man pratar om byggbranschen eller Ericsson och SEB och just Swedbank. Det är de här
internationella storbolagen.
Och då är det när de har sina liksom skatteparadis någon annanstans, men det sker inte i Sverige. Nej. Och det sker inte på svenska myndigheter. Jag tänker, du har ju varit både chefs-JO och även domare i Europadomstolen. Ja. Och det är ju lite samma, eller det är ju samma funktioner. Det är ju kontroll mot makten.
Absolut, och det är, jag tror att det är viktigt att hålla de tankarna i huvudet samtidigt, att det kan se olika ut. Och du nämnde tidigare den här korruptionsutredningen som jag var del i, och det var ju en utredning som startade på initiativ av Europarådets parlamentariska församling, där man hade, ja, det hade florerat uppgifter, och det var ju tack vare grävande journalister som hade ett nätverk i en massa olika länder och som då påstod och hade skrivit artiklar som pekade på vissa parlamentariker, att de skulle, så att säga, förbinda sig och rösta på ett visst sätt mot pengar. Och det här lät ju fullständigt osannolikt. Man kan ta det från olika håll, men jag menar, väldigt många säger och upprepar att Europarådet är väl ingen, eller ja, det är väl en, i bästa fall en diskussionsklubb. Vad gör de? Vad gör man i Europarådet? Ja, man diskuterar lite olika konventioner och lite, så har man lite deklarationer hit och dit. Och så gör man en viktig sak, och det är att man utser domare i, eller väljer domare i Europadomstolen. Och där har vi liksom hård juridik och hårda beslut. Mm. Men i själva den parlamentariska församlingen så, ja, det är väl i bästa fall en diskussionsklubb. Och väldigt länge så var det ju så att Europarådet på något vis var som en inkubator för EU. Alltså att de länder som ännu inte var medlemmar i EU, men som ville bli det, de fick lära sig demokrati och transparens i Europarådet.
Lära sig att anpassa sig.
Ja, just det. Och faktiskt anpassa sina lagar också.
Mm. Vilket också kan vara positivt.
Absolut. Och det finns ju ett helt system för det. Och hur man sen liksom ska följa upp att de verkligen lever upp till de här kraven. Men när det kom de här uppgifterna då om att vissa parlamentariker faktiskt lät sig köpas, så tog det flera år innan den här parlamentariska församlingen...
Ska vi ta det från början? Ja. När i tiden är
vi? Det här är ett par år sedan. Jag borde ha kollat upp det här. Men vi lämnade vår rapport, tror jag, för
2018.
Ja, just det. Ja, bra.
Nej, 2016 var det väl ändå?
Jag tror att... Ja, alltså det började då. Ja. Men att... Jag hade lämnat min position som JO. Så att jag tror att det initierades 2016. Och sen så skulle... Och det, liksom utifrån mitt perspektiv då, så... Jag blev uppringd av en svensk parlamentariker som ingick då i den svenska delegationen till Europarådet. För det är ju så att Europarådets parlamentariska församling, det är ju som en sammanslagning av, eller den ska spegla den politiska sammansättningen i alla de 47 medlemsstaternas parlament. Så att hur den svenska delegationen ser ut, det beror på hur sammansättningen i vår riksdag ser ut. Och den här gången så var det då, det var faktiskt Tobias Billström som ringde till mig och sa att jo, vi sitter här i Strasbourg, där den parlamentariska församlingen har ju sitt säte där, och Europarådet också, och den här frågan har kommit upp. Det är sannolikt att vi kommer till ett beslut nu att vi ska starta en sån här utredning om den här, för att utreda den här korruptionen, påstådda korruptionen. Och då behöver vi 3 stycken oberoende experter. Och ditt namn har kommit upp tillsammans med 25 andra eller något sånt där. Är det någonting du skulle vara intresserad av? Och det sa jag att jag var. Och utan att veta, han sa, jag kan inte säga något mer. Jag vet inte vad mandatet kommer bli. Jag vet inte hur lång tid ni kommer få på er och så vidare. Så var det tyst då, kanske någon vecka eller två. Och sen så fick jag besked om, och då var det inte Billström, utan då var det den parlamentariska församlingens ordförande som ringde och sa att nu är du kortlistad. Nu har vi liksom 5-6 namn kvar. Så att nu börjar det bli skarpt läge. Och sen så blev det så att den parlamentariska församlingen valde mig och 2 andra att ingå i den här gruppen. Och så fick vi ett mandat då, och vi fick extremt kort tid på oss. Jag tror att vi började på sommaren och sen så skulle vi vara färdiga till sista december eller någonting sånt. Och då var vi rätt snabbt inne på att vi måste begära förlängd tid, 3-4 månader till.
Var det en politisk bakgrund till?
Jag tror att man ville få undan det här. Jag tror inte det var så att man liksom medvetet sa att ge dem kort tid så kommer de inte hitta något. Så tror jag inte att det var. Men det var mer så att en del av parlamentarikerna insåg väl att det fanns ett problem som borde utredas, och andra tyckte att det här bara var besvärligt och onödigt, och ju längre vi skulle hålla på, ju mer skulle det kosta. Och jag menar, ja. Så att, och det finns ju, jag kan ha sympati för den uppfattningen också, att det ska gå undan, för att jag menar, ska man dra bort ett plåster så ska man göra det fort och inte hålla på sega på det. Men vi var då 3 stycken, och när jag fick veta, jag menar, jag blev ju vald utan att veta vilka de andra 2 var, men det fick jag ju snabbt veta då, att det var en före detta kollega till mig på Europadomstolen, Nick Bratza, den som hade varit domare vald för Storbritannien, och han hade även varit min ordförande i min avdelning, och så jag kände ju honom bra och tänkte, åh vad skönt, då är det i alla fall någon som man känner och som man vet är bra. Och så var det en fransk domare, specialist på korruption och på terroristbrott, som jag inte hade träffat tidigare, men jag hade hört talas om, och vi träffades ganska snabbt då i Strasbourg. Och första gången vi träffades så var det i Europarådets lokaler, och det ligger för de av er som inte har varit där så är det, Strasbourg är ju litet, men Europarådet ligger på ena sidan floden och så ligger Europadomstolen på andra sidan floden. Och så att man kan se till varandra, så att säga. Och vi var ganska snabbt inne på, vi tre experter, att vi skulle be att få sitta i Europadomstolen istället för att sitta i Europarådet. Lokaler av det skälet att vi ville också att vårt oberoende skulle vara synligt. Vi skulle inte liksom vara i deras klor. Och det, man hade förståelse för det på båda håll. Och vi fick en budget så att vi kunde, så att säga, anlita folk som kunde hjälpa oss. Och de jurister som hjälpte oss, det var jurister på Europadomstolen. Och det var också, hade vi också samma tanke bakom det, att det skulle liksom inte ens se ut som att vi var i händerna på Europarådet när vi gjorde den här utredningen. Och sen så, ja, vi fick ju gå igenom det material som de här journalisterna hade grävt fram. Och där fanns det ju namn på parlamentariker, och det var Azerbaijan, men det var inte bara det landet.
Nej, för det var väl flera länder, ja, som var med.
Ja.
Ryssland, ja, Turkiet.
Ja.
Framförallt så var det ju ganska många med, alltså ledamöter.
Ja,
och därför så tänkte jag komma in på frågan hur ni definierade korruption i den här utredningen.
Jag tror att vi kallade det för undue influence eller någonting sånt. Att man så att säga hade, det kunde ju ha varit till med att man bara lutar sig mot någon som är ny i det här sammanhanget och säger att, jo, men så här röstar vi, eller så här borde du rösta. För det handlade, när det gällde Azerbaijan, så var det ju mycket frågan om att man inte skulle kritisera Azerbaijan för bristande implementering av de här kraven på schyssta och alltså val och alltså demokratiåtgärder som de hade fått vidta för att bli medlemmar överhuvudtaget i Europarådet. Och det här med en sån här monitoring committee som de kallar det för, och de som satt i den kommittén, de blev ju så att säga utsatta, inte bara de, men för de här åtgärderna. Och det kunde vara pengar i kuvert på hotellrum, eller det kunde vara presenter, fina mattor eller olika saker, kaviar, det var ju det som var, man kallade det för kaviar
diplomacy,
precis. Så att så det tror jag, vi hade en ganska vid definition av vad vi menar med korruption. Och den, alltså, vi stötte ju på en del svårigheter, en del som vi hade förväntat oss och andra som vi kanske inte hade förväntat oss. Bland annat så var det ju så att vi var ju ingen domstol. Vi kunde ju inte fatta några bindande beslut, och vi kunde ju inte heller tvinga någon att komma och vittna inför oss. Vi kallade folk, och det var ju också så att vissa av dem som kom till oss var så rädda att man skulle se att de kom till oss för att bli hörda. Så att vi fick, så att säga, smuggla in dem genom den bakre ingången och även se till att de fick gå ut den vägen. Och då blir man ju, ja, då förstår man ju att det är allvar. Och några av dem som vi kallade, som vi såg som huvudpersoner, kom aldrig. Och det, vi fick ju nöja oss med att konstatera det i vår rapport. Och vi skriver ju också i rapporten att vi är ingen domstol och det är inte vårt mandat. Och de personer som vi nämner i utredningen, alltså vi försökte ju också inte klistra påståenden på vissa vittnen, alltså säga att hon har sagt det och han har sagt det. Utan vi hade en lista i rapporten, så finns en lista över alla vi har hört, alla vi har träffat, antingen på riktigt, så att säga, eller också via Skype eller någon sån teknik. Och sen så de fakta som vi tycker att vi har fått fram och vilka slutsatser vi har dragit av dem. Och det är klart att är man tillräckligt insatt så kan man säkert göra den kopplingen. Och det skriver vi också att det blir ju nästa steg när vi har redovisat vår utredning. Det blir ju för Europarådets parlamentariska församling att ta vidare. För de har ju också såna här disciplinkommittéer och de har regler till exempel om vilka presenter man får ta emot och utan att deklarera och särskilt att man har tagit emot dem och sådär. Men även nationella myndigheter, polis, åklagare etc. Eller parlament. Och ett resultat av den här utredningen, det var ju att jag blev inte kallad, jag blev inbjuden heter det, inbjuden till riksdagen. Talmannen, dåvarande talmannen Alin, han bjöd in mig att träffa ett antal riksdagsledamöter som var intresserade av att höra mig berätta om den här utredningen. Och de var intresserade av mer specifikt, vad kan vi göra? Finns det några preventiva åtgärder som vi kan vidta för att det här inte ska spridas och drabba oss? Och jag sa då att en sak som var väldigt tydlig när man tittade på vad som hade hänt eller vad vi kunde utreda, det var ju att som ny, alltså antingen nytt land eller gammalt land, Sverige, men ny parlamentariker, så är det ganska förvirrande liksom, hur det går till i den här parlamentariska församlingen. Det är en massa olika språk, folk springer runt där, man vet inte riktigt vilka som är vilka. Och nu pratar jag inte liksom om politiska grupperingar eller vilka som hör till en viss kommitté, utan de hade ett system och nu, som de har ändrat på nu, att fanns ju kommittéledamöter, men sen fanns det liksom vem som helst kunde gå in där ändå, bara du var akkrediterad att komma in i Europadomstolen. Och det kunde vara ambassadörer, det kunde vara domare, det kunde vara
lobbyister.
Ja, lobbyister, och det kunde ha varit liksom tidigare parlamentsledamöter. Mm. Så de hade liksom ingen koll. Och så att det här är kanske inte så bra.
För visst var det en svensk tidigare parlamentariker som var nämnd i utredningen.
Ja, det är det ju. Ja. Nu, för det är väl det som är lite spännande tycker jag i alla fall. Just för att du nämner att ni hade en väldigt bred definition av
korruption.
Eller korruption, precis.
Undue influence eller vad det var vi kallade det för.
Men att ni bedömer de här medlemmarna av den här parlamentariska församlingen på olika sätt. För att vissa säger ni ändå har brutit mot reglerna i den här code of conduct. Mm. Medan andra inte har gjort det på samma grova sätt.
Nej, men det var ju enkelt när det fanns en regel. Det fanns ju till exempel en regel som gällde presenter.
För parlamentariker.
De får väl kosta $200
eller 200 euro eller vad det nu var. Men det fanns liksom ett belopp. Och då, det är jättebra. Var värdet över 200 euro, säger vi, då skulle man rapportera det till den här disciplinkommittén eller någon sån där instans. Okej, så får du ett sånt här fint glas då, som de säger, det här är kristall. Hur ska du veta, är det 200 eller 198?
Jag måste bara förtydliga, Lisbeth håller upp ett glas just nu.
Plexi, Duralex. Men nej, det kan vara svårt att veta, och då sa vi att det kanske man skulle se över de reglerna. Man kanske skulle säga att alla presenter, regardless. Jag menar, när jag reste runt som ordförande i Sveriges advokatsamfund, så har jag fått ganska många sidenslipsar till exempel.
Jaha, vilken otroligt härlig gåva.
Ja, visst är det fint. Ja. Och det vet man ju inte vad de slipsarna, de kan ju vara värda rätt mycket, kan jag tro. Men så att i vissa fall var det väldigt enkelt för oss att konstatera, här har man begått ett regelbrott. Eller till exempel någon som hade låtit sig, vi ska se här nu, som det fanns ju olika missions de åkte på, till exempel att iaktta val, att vara valobservatörer. Det är ju en stor och viktig sak för Europarådet. Det finns ju andra som gör det också, men det här har Europarådet i alla fall hittills haft gott anseende och en bra expertis och liksom en bra metod för hur man gör, så skickar man iväg ett gäng till Azerbaijan eller var det nu är någonstans. Ja, och så visar det sig att någon av de parlamentarikerna som är då, säger att de är en handfull, fem parlamentariker som ska göra den här ska göra den här valobservationen, så är det ju vallokaler i olika delar av landet, och då har man också administrativ personal med sig som ska hjälpa till och liksom fixa det här, och så anlitar man lokala chaufförer och ja, ni vet, det är liksom en hel liten byråkrati. Och så är det en av de här ledamöterna som aldrig visar sig, eller som är på planet dit och planet hem, men som är för övrigt inte, man vet inte vad han eller hon gör. Och eller i något annat fall hade med sig 10 personer av närmaste familj eller någonting sånt, och som alla blir bjudna då på bra hotell och middagar och vad det nu är för någonting. Så att det finns, det är ju det som är så besvärligt med korruption, att det kan,
en gråzon.
Det finns en rejäl gråzon. Men för att återkomma till mitt möte då med de svenska riksdagsledamöterna, så sa att vad jag kan tänka mig att man kan göra rent konkret här i riksdagen, det är ju att när man väl har bestämt, för de har ju delegationer till oss, till alla möjliga organ, men när ni väl har utsett de här parlamentarikerna, ge dem en fadder. Alltså någon som har varit med tidigare, som kan berätta hur det går till och vad man ska tänka på kanske. Och, så att, för att det är oerhört förvirrande att liksom bara dimpa ner och så är man där 4 dagar och så folk springer runt och man har ingen aning om. Så, nej, nu är det ditt möte här och du ska rösta så här, för det har vi bestämt i vår partigrupp. Eller? Och de skulle, det var ju frågan om inte bara så att säga åka på olika missions, utan det var också vem ska vara ordförande. Och där var det ju också så att man kunde förstå att de nya i gamet, de blev tillsagda. Liksom. Så här ska du rösta. Du ska inte rösta på henne, hon är dum eller hon kommer från fel land. Eller, och då, jag tror inte att parlamentarikerna är, liksom, har en korrupt inställning, men det kan vara svårt att hålla huvudet kallt då och förstå vad som pågår. Jag vet inte hur de gör nu, men det var ett av mina råd då, att skola in de här nya. Och då, det är ju också en delikat uppgift, därför att du är ju vald. Du är ju vald, folkvald. Och det var ju också ett sånt där motargument som vi fick höra ibland, att det ser ut som, man kunde inte säga att det ser ut som du är köpt eller att, men man kan se ett mönster. Ja, men vad då? Jag är folkvald. Det är vad mina väljare vill att jag ska göra, och det har jag gjort. Och det har inte ni, det kan inte ni komma att ha synpunkter på. Och det kan man ju också ha förståelse för.
Men vad har, alltså, för jag tänker, det var ju ett antal parlamentariker där ni såg att det här är det korrupt beteende, det är flera som fick sluta. Och, men vad har hänt till exempel med Azerbaijan? Har de vidtagits åtgärder?
Ja, de finns ju kvar så att säga. Ja. Och exakt, jag försökte, när jag fick er inbjudan, så försökte jag titta lite vad som har hänt. Och det har ju hänt förvånansvärt lite i alla fall, vad man kan se. Men man har ju vidtagit vissa åtgärder och försökt att strama upp vissa praktiker. Till exempel det här som jag nämnde då, att det var väldigt öppet, huset var väldigt öppet när det var parlamentarisk församling. De träffas ju 2 gånger om året och då springer ju massor med folk där. Och hade man en gång varit parlamentariker så fick man en ny badge varje år. Men nu har man slutat med det, och det tror jag är bra, där att man liksom har försökt att se till att det inte är obehöriga som springer runt där.
Nej, det känns ju bra.
Ja, exakt. Exakt. Det blir lite krångligare för de som har rätt att vara där, så att säga, för de måste förnya. Till exempel, jag som domare hade ju då också någon slags evig passersedel. Varför ska jag ha det? Jag menar, om jag hade något möte där, då kunde jag ju begära att få Och det är klart, det tar lite tid, det är lite krångligt, men bättre det än att det blir såna här osund praxis då som installerar sig. Så att, nej, men det, jag tror att man fick ett uppvaknande då. Jag vet att när vi levererade vår rapport, säger att det var då april. Och vi gjorde det vid ett möte, eller en liten grupp styrande, så att säga, i den här församlingen fick vår skriftliga rapport en vecka innan, så att de skulle liksom förstå vad det var. Och sen så var det ett överlämnande, ungefär som en utredning, så där satt vi på rad och skulle svara på frågor. Vi hade något... Varsitt litet inledningsanförande där till den här församlingen. Och jag kommer ihåg att jag sa det, att för mig så hade det den tuffaste delen av det här jobbet, det här uppdraget, det hade varit i början, alltså när jag insåg att det faktiskt inte var fria fantasier, utan att det låg någonting bakom. För då tänkte jag, okej, jag har jobbat inte i det här huset utan i huset intill i 9 år som domare, vald av den här församlingen som nu visar sig vara, inte genomrutten, men att det finns korruption. Vad säger det? Vad har det, så att säga, vad har min legitimitet tagit vägen som domare, vald av den här församlingen? Och jag tror att det var en del av dem som lyssnade, såg jag, liksom reagerade och förstod. Att, ja, det, och inledningsvis då så känner man kanske en viss hopplöshet, och sen så tänker man, nej, de förtjänar liksom ett bättre öde. Det här är en för bra idé för att ge upp, för att det finns några ruttna äpplen. Nu får vi liksom åtgärda det, och så får vi gå vidare och lära oss av det här. Så det hoppas jag att de har gjort.
Men som nämndes tidigare så var det ju fler länder som var som nämndes, Turkiet, Ukraina och Ryssland är några av dem.
Monaco till och med.
Ja. Ja, men till exempel Turkiet är väl det land som har flest domar emot sig från Europadomstolen. Ryssland har gång på gång gått emot både Europarådet och Europadomstolen. Mm. Och Azerbaijan då, efter den här utredningen, har ju då visat sig agerat korrupt. Azerbaijan kom med 2001 i Europarådet. Är det för tidigt att vi tar in de här länderna? För motargumentet är ju att till exempel med Ryssland, att man hellre vill att de är med så att man skyddar enskilda och ger dem i alla fall en fighting chance. Men hur ser du på
det? Där är det är en jättesvår fråga, därför att nu är det ju i tillägg till det arbete som vi utförde, så är det ju också så att Ryssland har ju blivit av med sin rösträtt tidigare i Europarådet.
Just det, för det är bara 45 länder som får rösta av.
Ja, just det. Därför att de, och då slutade de att betala, så att säga, sin medlemsavgift. Och eftersom det är ett ganska stort land så är det blev det ett ganska stort hål i budgeten. Mm. Och nu har man i ganska modern tid så har man då öppnat dörren igen för Ryssland, och det var ett väldigt svårt beslut, tror jag, som man fattade i den här parlamentariska församlingen. Jag vet inte vad som är rätt och vad som är fel. Jag vet, när man släppte in Ryssland, eller Ryssland blev medlemmar, så var det väl faktiskt Daniel Tarschys som var generalsekreterare i Europarådet, alltså en svensk person, och som drev den här frågan ganska hårt, att på ungefär, väldigt förenklat då, bättre att ha dem inne än ute. Inne, då kan vi i alla fall försöka påverka, och att man ger alla de här människorna som bor där eller befinner sig där det här skyddet som Europakonventionen ger. Och det, jag tror att för mig så är det är ett, vad ska jag säga, det är ett argument som väger över de andra. Men samtidigt så är det ju så att det är inte så vad ska jag säga, lätt att hålla ungan uppe när man då som domare fattar beslut som man tycker är väl avvägda och så, och väl argumenterade, och sen så där man finner att det, Ryssland till exempel har gjort sig skyldig till en fällning, och sen så, så händer ingenting. Eller de har varit ganska bra på, så länge jag har följt med det där, nu har jag inte sett på senare tid, men Ryssland har varit bra på att liksom betala ut den här kompensationen som man då har bestämt. Och det är ju det minsta, minst intressanta kan man tycka. Däremot att följa upp med lagändringar eller praxisändringar, det har man inte varit så bra på. Men jag tror ju ändå att det är den vägen man borde gå framåt. Alltså att fortsätta och försöka påverka. Och sen,
inkludera genom dialog.
Ja, exakt. Mm. För pratar man inte så är det ju mycket svårare att få dem. Men som sagt, det handlar om uthållighet också. Mm.
För blir det mindre effektivt just i de här beslutsprocesserna med när man utvidgar ändå det europeiska området då, eller ni benämns ju som ett paneuropeiskt område.
Det blir ju, jag vet inte om det blir mindre effektivt, men det blir ju definitivt svårare. Jag menar, hur,
för att man har olika rättskulturer.
Ja, och olika och kulturer, och ta bara en sån här fråga som slöja i skolan. Alltså, ska skolelever få bära slöja? Och det är ju någon fråga som är lite aktuell också i Sverige nu, med religiösa inslag i skolan. Det kräver en del av domarna att klura ut liksom vad som är okej och vad som inte är okej. Och det kan vid en, vad ska jag säga, flyktig och ytlig inspektion, så kan man av olika beslut så kan man tycka, så skulle man kunna kritisera domstolen för att använda dubbla standards. Det är ju någonting som ni säkert har hört, så att okej, det som är okej i Turkiet det är inte okej i Frankrike. Men jag tror att man kan försvara det, för det kan handla om vilken rättskultur som gäller, vilken historia man har, vilka traditioner. Och när det gäller just det här med slöja så var ju det här Leyla Sahin-målet då, som var mot Turkiet. Det gällde ju en universitetsstudent som då inte fick bära slöja på universitetsområdet. Och där sa man, det här är jätteförkortat, men där tyckte domstolen att det var okej, det förbudet. Därför att hon var vuxen, hon var läkarstudent och hon, det var inte så att hon aldrig fick ha det, men när hon var inne på universitetsområdet så fick hon inte bära slöja. Hon slutade för att hon, det var liksom emot hennes övertygelse då att visa sitt hår. Men däremot så har domstolen sagt att när det gäller små barn i franska skolor så var det inte okej med ett slöjförbud. Och därför då lägger man, då säger man att det, barn som är 4-5 år, de fattar inte det beslutet själva. Dessutom så är de mera, tar lättare emot intryck, och det var frågan om deras lärare kunde vara beslöjad och sådär. Så att, men visst, det är en grannlaga uppgift, och å ena sidan så har man kritiserat, ibland med rätta, domstolen för att vara, som sagt, använda dubbla standards, och å andra sidan att domarna som meddelas är allt för kasuistiska, så att det är svårt att dra några slutsatser av dem, och allt för många ord och svåra att läsa och sådär. Så, och jag, allt
det kan
jag
relatera till.
Ja, nej, men jag med. Jag kan verkligen förstå den kritiken och sympatisera med den, och det var ju någonting som vi diskuterade mycket i domstolen internt också, så att ni kan inte, om någon domare kände sig frustrerad över att domstolens praxis inte respekterades i högre omfattning, då kunde man ju ibland höra sig själv säga att ja, men då får vi väl skriva lite bättre bättre, vi är lite tydligare om vi menar att det man inte följer vad vi menar. Det kanske är fel på vårt sätt att resonera, eller också är det fel på, inte på budskapet som sådant, men på sättet vi kommunicerar, och då kanske vi måste bli bättre. Det har ju blivit bättre tycker jag, men, visst. Och sen har vi ju det här med språken också. Jag menar, det ska 17 vara en domare i, ska jag säga, en domstol i Göteborg eller en tingsrätt i Stockholm. Ska man förvänta sig att den domaren ska kunna liksom läsa och ta till sig en dom, ett avgörande på franska? Jag är inte så säker på det faktiskt. Och då säger man, ja men domarna mot Sverige, de är ju i regel på engelska. Men so what? Vi pratar ju också om det här erga omnes-effekten då, att alla domar gäller mot alla länder så att säga, då korrigerat för de nationella omständigheterna. Men det finns mycket att säga där.
Helt klart. Jag också tänker på hur praxis används åt fel håll. Till exempel den här, det finns en dom från 70-talet tror jag, mellan Irland och Storbritannien, där den brittiska militären använde vidriga metoder mot IRA-medlemmar. Mm. Och det liknade tortyr. Mm. Men där Europadomstolen sa att det inte var tortyr, vilket sedermera har använts som försvar från, jag vet i alla fall, amerikanska militären. Oj, ja. För att till exempel rättfärdiga
waterboarding
och, sånt, och att man får stå upp i timmar, inte får tillräckligt med mat och vatten och sådär. Det kan ju slå fel när det är mindre välskrivna eller mindre tydliga domar.
Absolut, absolut. Mm.
Just också för att EKMR och Europadomstolen har en sån bredd.
Ja, nej, men jag kan ju bara nämna att vi under min tid i domstolen så alltså det är myrsteg som tas, men de kan ju vara viktiga ändå. Vi hade alltså när man överlade till dom, antingen var vi ju 7 domare eller 17. 7 är ju vanliga sammansättningen, 17 det är liksom ett stor kammare som det heter. Så var det ju regel suppleanter också. Suppleanterna hade ju full talerätt, men inte rösträtt då. Och de överläggningarna simultantolkas mellan engelska och franska. Men det finns ju en oändlig stor möjlighet att missförstå varann när ni tänker då att om vi var 7 domare, då kanske var en eller max 2 av oss som uttryckte oss på vårt eget modersmål. Mm. Det var domaren från England eller Irland och Frankrike, Belgien. Och vi andra, vi hackade ju liksom mer eller mindre bra på, man kan ju tycka att men vissa dagar gick det bra och andra dagar så gick det liksom inte så bra. Och det är bara överläggningen. Sen överlägger man till dom, och sen så finns det då en av domarna som har ansvaret som är föredragande. Och det kan man aldrig se. Det ser inte ni domarna vem det var. Och det tyckte jag också var lite underligt. Jag blev aldrig riktigt övertygad av argumentet att det var av säkerhetsskäl. Det kanske, ja. Eller korruptionsskäl. Nej. Men ja, och så var det jag då som var rapportör. Ja, då fick jag tillbaka, så fick man gå tillbaka till sin kammare när överläggningen var klar. Då visste man, jaha, det är fällning eller inte fällning, det är 2000 euro i böter. Och då hade man ju hjälp naturligtvis av en case lawyer, en case lawyer som så att säga draftade då enligt mina instruktioner, och som i sin tur hade då en supervisor som också var en jurist, en mer senior jurist. Ja, så kom det tillbaka till mig då, och så kanske jag tyckte att nej, men så här, det här stämmer inte riktigt, nu får vi göra så här. Och sen ja, så fick man tillbaka det, så går det tillbaka då till den sammansättning som har röstat. Och då är det oftast liksom bara ett formellt beslut, och då hoppas man att folk har läst, men liksom då pang, då tar vi det här. Men ibland blev det diskussioner då om formuleringar. Såklart, det sitter ett gäng jurister där, det kan ni ju tänka. Ja. Då blir det frågan, ska komma att vara där eller där? Och i kammardomar, ja, men det levererades ju kammardomar på löpande band. Så att där kanske folk inte var riktigt lika koncentrerade. Men i stor sammansättning, stor kammare, då kunde det ju bli riktiga omgångar så att säga, när de kom tillbaka de här förslagen till beslut. Och vi hade då, vi gjorde en förändring i rutinerna under min tid, och det var att man under de här kammar, alltså överläggningarna i stor kammare, så hade man med sig translatorer. Alltså inte bara de som tolkarna som översatte löpande, utan de som sen skulle översätta texten. För där översätter man ju då från, om det, vi fattar beslutet på engelska, så översätter man till franska och vice versa. Och de satt med under hela överläggningarna. Ofta sa de ju ingenting, men ibland så kallade de då på ordförandes uppmärksamhet, bara för att säga att nu har ni missat det här, eller det här är fel, det, liksom, det stämmer inte i, ni pratar om olika saker. Och det var ju oerhört bra att ha med dem, jättekvalificerade personer, och de kunde ju också upptäcka sådana där saker att, ja, det fanns 4 argument eller argumentationslinjer och vi hade liksom missat en, och det var alla, där satt 17 välutbildade domare som inte märkte det, men en translator gjorde det, och det visar ju att ingen är ofällbar, och kritisera gärna domar från Europadomstolen, därför att det kan bli bättre, och det är mycket som är, jag ska säga, slentrian, vi har alltid gjort så här har vi alltid skrivit. Och jag vet också när man började införa det här med rubriker, alltså vid olika, det var också så här, nej men vad ska, tänk om man tolkar rubriken utan att läsa det som står, ja, det kan jag tänka. Så det finns alltid saker som kan göras bättre.
Men en kanske avslutande fråga är väl nu efter den här utredningen och ja, vi har redan pratat lite om vad som har skett och vilka åtgärder som har vidtagits eller inte vidtagits. Men hur ser Europarådets anseende ut nu? Är det skadat av det här? Eller det kanske bör vara skadat, ja. I alla fall ifrågasatt.
Jag skrev i en artikel någonstans då den blev publicerad, novemberbok antagligen, att min slutsats är, eller en av mina slutsatser är att det borde, Europarådets anseende borde ha skadats av det här som hände. Det är ingen irreparabel skada, men det är en skada. Och det sägs ju ofta att politiken är en förtroendebransch, och det är ju verkligen det. Så att det är allvarligt. Men man skulle kunna göra en liten ironisk twist också, och det är ju det att till alla de som har sagt och skrivit att Europarådet är bara en meningslös diskussionsklubb och det är bara roligt för folk att åka ner till Strasbourg och äta sparris, men den har ingen betydelse. Det har ju verkligen visat sig vara fel. Därför att om man nu tycker att det var så viktigt att, så att säga, påverka beslutsfattarna till att fatta rätt beslut, så att man var beredd att betala för det, ganska stora summor. Ja, det visar ju ändå att Europarådet har en potential, och det ska man ju vara rädd om, och man ska skydda det, tycker jag.
Stort tack för att du var med oss idag, Elisabeth.
Verkligen, tack så hemskt mycket.
Tack så mycket för att jag fick komma.